En höstkväll satt jag ensam i min rullstol på en mörk landsväg mellan Ullared och Varberg. Framför mig stod en stor svart skugga. Jag hade egentligen inte tänkt vara ute så sent, men ibland blir det äventyr längre än vad man tror och har planerat. När jag åkte hemifrån hade jag inga lampor med mig. De hade jag fått köpa på Gekos innan hemresan. Nu satt jag där, stilla, 25 meter från något stort och mörkt. Jag tänkte att det är klokt om jag inte tar reda på exakt vad det är. Så jag väntade. Efter en stund rörde jag mig, för man kan inte sitta still hur länge som helst. Men det var lite försiktigt. Då försvann skuggan in i skogen. Grenarna knäcktes. Det brakade ordentligt. Och just då var jag väldigt glad att älgen inte visade sig vara en älgko med kalvar. Mitt namn är Mats. Många av er har säkert sett mig här i Falköping. Antingen i rullstol eller i min röda minikrosser. Kanske har ni också sett en liten hund med mig. Melby. Han gick tyvärr bort förra sommaren. Men under många år var han min ständiga följeslagare. Melby tyckte egentligen att jag körde alldeles för långsamt. När vi åkte ut mot Hallonflickan satt han på min minikrosser. När vi kom till Hallonflickan hoppade han av och sprang tillbaka till stan så fort han kunde. Och fort kunde han springa. Han trivdes bättre bland människor än ute på landet. Vi höll ordning på varandra. Jag såg till att han kom hem och han såg till att jag gick och la mig. Om jag satt uppe för länge på kvällen kunde han stirra på mig tills jag gav upp. Och han hade en mycket bestämd blick. Det märkliga är att jag en gång i tiden var hundrädd. Men när jag hamnade i rullstol förändrades någonting. Plötsligt mötte jag hundarna i ögonhöjd. Vad gör man då med sin hundrädsla? Jo, man skaffar en hund. Och jag skaffade en engelsk cocker spaniel. Och det tog inte många minuter innan jag förstod hundspråket. Efter honom så skulle jag inte ha någon mer hund. Men då hade mina döttrar skaffat Melby. Och de flyttade till Prag och började jobba. Och då blev jag, ja just det, med Melby. Ibland tror jag att vissa varelser väljer oss snarare än tvärtom. Som ni hör så kommer jag inte från Falköping. Jag föddes på Hisingen. Men växte upp i Daxås i Varbergs kommun. Jag hade en bokskog och en damm som lekplats. Sämre uppväxtmiljö, det kan man få. Som barn hade jag stora planer. I fantasin vann jag både fotbolls-VM, allsvenskan i fotboll, Wimbledon och ishockey-VM. Ja, till och med bandy-VM. När man ändå fantiserar kan man lika gärna göra det ordentligt. Och min pappa hjälpte till. Han tillverkade nämligen bandyklubborna åt mig. Pappa, han kallades Acke, han drev Acke-snickerier. Inte världens mest komplicerade företagsnamn, men väldigt tydligt. Jag brukar säga att jag växte upp i sågspån. Pappa hade alltid projekt på gång. När jag var liten byggde han en stor båt i vardagsrummet. Själva byggandet gick bra. Problemet uppstod ju när båten var färdig. Den fick ju inte plats i dörrposten så att pappa fick ta och riva en yttervägg. Och i och med att det var andra våningen så fick han göra en ställning där den kunde glida ner till marken. Jag trodde länge att det bara var min pappa som fungerade på det här sättet. Men många år senare hörde jag ensamseglaren Sven Lundin berätta om att han byggde en båt in i sitt hus. Då blev jag glad. Det fanns fler. Pappa hade också ordnat en sovplats åt mig i snickeriet. När de högljudda maskinerna skulle användas fick jag lägga mig på en madrass i lagret. Då somnade jag till ljudet av hyvlar och maskiner. Kanske är det därför jag fortfarande tycker om att somna till ljud. Idag startar jag ofta robotdammsugaren när jag ska sova. Vissa lyssnar på havsbrus, jag lyssnar på dammsugaren. Vi är olika. Men det finns något annat som följer mig genom hela min uppväxt. Och hela livet faktiskt. Det är smärtan. Fast det visste inte jag. För när man som barn har smärta så tror man att alla andra har det också. Jag trodde att alla hade ont. att alla kämpade lika mycket med sina leder, att alla hade samma begränsningar. Så när jag såg andra barn hoppa och springa tänkte jag ibland, alltså det måste ju vara jobbigt för dem. Jag visste ju ingenting annat. Förklaringen heter multipel epifysial dysplasi. Ett namn som är lika komplicerat att uttala som själva sjukdomen. En ovanlig ledsjukdom. Så ovanligt att vi är färre än 125 personer i Sverige som har det. Men diagnosen är egentligen inte det viktiga. Det viktiga är hur livet blir. Jag minns när jag och min pappa röntgade våra höfter. Han hade samma sjukdom som jag. Överläkaren på röntgen kom ut och sa, jag förstår inte hur ni kan stå på benen. Det är ett ganska speciellt besked att få. Men vi fortsatte, precis som människor gör. Vi vänjer oss, vi anpassar oss, vi fortsätter. Och kanske lite för länge. Jag började nämligen inte använda rullstol förrän jag svimmade av smärta. I efterhand vet jag att jag borde ha använt rullstol tidigare. För det såg ut som att vara ett nederlag att ha en rullstol. Men det blev i själva verket en frihet. Jag trodde rullstolen skulle göra världen mindre. Men den gjorde faktiskt världen större. Först kom sorgen. Sedan kom friheten. När jag väl började använda rullstolen upptäckte jag att jag kunde ta mig längre än tidigare. Och det förändrade allt. Jag började träna, körde längre och längre sträckor. Upptäckte vägar, skogar, människor och mig själv. Det skulle så småningom leda till äventyr som ingen läkare någonsin har skrivit ett recept på. Nu ska ni få höra en låt jag har skrivit och den är tillägnad min pappa.
Tänker på vad du hade tyckt om val och väg och vart den gick. De svängar som jag valt och fått som ledde mig just hit. Vi hade många samtal hur livet som vi klurat ut. Då slutade det likadant. Men vänta du och se. Jag önskar att vi satt oss ner vid kökets bord och pratade om hur det blivit och är just nu, hur livet hade gått. Du hade kunnat ge dig rätt. Jag faktiskt nästan rätt och slätt. För jag var ung och väl naiv och visste allting då. Jag är vid stenen där ditt namn ristats in med stadig hand. Lika kall som stenen är så är du. Du farit till ett annat land och redan nu så är den sann. Den mening du till mig skulle sagt, vänta du och se. Jag önskar att vi satt oss ner vid kökets bord och pratade om hur det blivit och är just nu, hur livet hade gått. Du hade kunnat ge dig rätt. Jag faktiskt nästan rätt och slätt. För jag var ung och väl naiv och visste allting då. Oh, vid kökets bord och pratade om hur det blivit och är just nu, hur livet hade gått. Du hade kunnat ge dig rätt, ja faktiskt nästan rätt och slätt. För jag var ung och väl naiv och visste allting då. Jag önskar att vi satt oss ner vid kökets bord och pratade om hur det blivit och är just nu, hur livet hade gått. Du hade kunnat ge dig rätt, ja faktiskt nästan rätt och slätt. För jag var ung och väl naiv och visste allting då.
Det finns ett ögonblick i livet då man inser att det inte längre handlar om vad man har förlorat, utan vad man fortfarande har kvar. För mig kom det ögonblicket ute på vägarna, i rullstolen. När jag väl hade kommit över sorgen började upptäcka något nytt, friheten. Inte den friheten som handlar om att kunna göra allt. Det finns nog inte för någon människa. Utan friheten att kunna göra det som faktiskt är möjligt. Och att göra det fullt ut. Jag började köra längre och längre sträckor. Först några kilometer, sen några mil, sedan ännu längre. Det längsta jag har kört på en dag, det är 11 mil. När jag berättar det brukar folk titta konstigt på mig. Och det är fullt förståeligt. För ibland tittar jag lite konstigt på mig själv också. Under åren har jag kört över 20 000 mil i min manuella rullstol. Det är ungefär 5 varv runt jorden. Jag har fortfarande svårt att förstå det. Kanske är det för att de flesta av de där milen inte handlar om sträckan, utan om allt jag har mött på vägen. För när man färdas långsamt ser man världen på ett annat sätt. Man ser detaljer, man ser årstider, man ser människor, man ser djur. Ja, många djur. Det märkliga är att djuren inte verkar uppfatta en rullstol på samma sätt som de uppfattar en människa som går. Man blir mindre hotfull. Mer som en del av landskapet. Jag minns ett rådjur som sprang bredvid mig i flera hundra meter. Vi färdades åt samma håll en stund och såg på varandra. Sedan vekte jag av in i skogen. Som om bara ville göra mig sällskap en bit. Det finns stunder då naturen känns väldigt nära. Det där var en sådan stund. En annan gång när min särbo Marie och jag var på väg hemifrån Hallonflickan så såg vi plötsligt en märklig figur på cykelbanan framför oss. Ett litet djur som sprang från ena sidan till den andra och varje gång den kom fram till kanten reste sig på bakbenen, tittade åt alla håll och sprang fram och tillbaka hela tiden. Samma sak om och om igen. När vi kom närmare såg vi att det var en hermelin. Det såg ut som om den försökte organisera hela världen på egen hand. Det går inte att bli annat än glad av en hermelin med dess sätt att röra sig. Ju längre jag körde, desto mer började jag fundera på vad som egentligen var möjligt. Eller kanske omöjligt. Jag har nämligen alltid haft en viss dragning till sådant som människor säger att man inte kan göra. Inte för att vara besvärlig. Kanske lite, men framförallt för att jag är nyfiken. Så en dag bestämde jag mig. Jag skulle ta mig över Hallandsåsen i rullstol. Den gamla E6an som ni i så fall har sett jämte den nya E6an, den är något brantare. Så den tänkte jag ta. När jag berättade det för folk fick jag ungefär samma reaktion som om jag hade sagt att jag skulle simma till Danmark. De såg bekymrade ut, men jag hade bestämt mig. Så jag började träna varje dag på en backe som kallades Mördarbacken. Redan namnet säger en del, dessutom ligger den på en kyrkogård. Det är ingen backe man åker för nöjes skull. Det var en backe man åkte i för att man hade fått en idé om att man skulle, alltså som man inte kunde släppa. Dag efter dag tog jag den upp och ner. Tills armarna och huvudet började förstå att det kanske faktiskt skulle gå. Och sedan kom dagen. Jag hade redan kört 4,5 mil innan jag ens nådde Hallandsåsen. Det kanske inte jag borde ha gjort, utan jag hade kunnat tänka på detta, men det gjorde inte jag. Men då var det för sent att ångra sig. Jag började klättringen, meter för meter. Svettig, trött, fokuserad. Ja, lite inspirerad av Sven Lundin faktiskt. Och märkligt nog ganska lugn. För när man står inför något som verkligen är svårt finns det ingen plats för så mycket annat. Det handlar om att ta nästa tag, nästa meter, nästa andetag. Till slut var jag uppe. Inte snabbt, ja, knappast elegant, men uppe. Sedan fortsatte jag mot Helsingborg. Där väntade sista tåget hem. Jag hann med det med ungefär 10 minuters marginal. Jag minns fortfarande känslan när tågdörrarna stängdes. Inte seger, inte triumf, utan snarare tacksamhet. För än en gång hade livet visat mig någonting. Att många av våra gränser flyttar sig när man vågar närma sig dem. Det betyder inte att allt går. Det betyder inte allt. Jag kan tänka bort svårigheter. Men det betyder att vi väldigt ofta underskattar oss själva. Jag har gjort det många gånger. Och jag gör det fortfarande. Men Hallandsåsen lärde mig något viktigt. Man behöver inte se hela vägen. Man behöver bara ta nästa tag. Nästa meter, nästa sväng, nästa backe. Och ibland upptäcker man att man har kommit mycket längre än vad man trodde det var möjligt. En annan fråga som jag får ibland är: hur fort går det att köra en rullstol? Och det är en fråga som nästan alltid leder till ett dåligt beslut. För sanningen är att det går fortare än det borde. De små framhjulen har nämligen en förmåga att wobbla när det går riktigt snabbt. Och då blir det spännande. Väldigt spännande. Nedför Älvsborgsbron mot Hisingen lyckades jag en gång komma upp i 42,2 km i timmen. Och om man ska beskriva den känslan som det är, så blir det så här. Känslan är som att man satt på en köksstol i 42,2 km i timmen. Och även om det kanske inte var mitt mest genomtänkta beslut, så vill jag inte ha det ogjort. Det finns nämligen något barnsligt i oss människor. Något som aldrig försvinner. Det spelar ingen roll hur gamla vi blir. Vissa backar vill vi fortfarande åka ner för. Lite för fort. Men ner. Här i Falköping har jag hittat två favoriter. Backen mot Åsle och naturligtvis Ålebergsbacken. De är sköna. Det påminner mig om något som livet lärt mig gång på gång. Att glädje inte alltid är komplicerad. Ibland är glädje bara fartvind i ansiktet. Nu kommer en låt som heter December. När jag ser tillbaka på livet finns det många saker som format mig. Sjukdomen har gjort det, musiken har gjort det, tron har gjort det. Men inget har påverkat mig så mycket som människorna. Jag har 6 barn, 3 söner och 3 döttrar. Och numera 4 barnbarn. När jag säger det högt så är det väldigt overkligt. För mitt i när de växer upp hinner man inte tänka och känna så mycket. För det sjunker in väldigt sakta. Själv växte jag upp med en syster. Vi var 4 personer i familjen alltså. Mamma, pappa, min syster och jag. Ganska enkelt att hålla reda på. Sedan kom vuxenlivet. Och livet hade andra planer. Resan från 1 barn till 6 barn gick fort. Någonstans på vägen ändrades identiteten från att vara mamma, pappa, barn till att bli en grupp på 8. Inte 6 barn och 2 vuxna. Inte individer, utan ett vi. Och det där har alltid fascinerat mig. Hur människor långsamt växer ihop till något större än summan av delarna. En familj blir ett eget litet samhälle med egna regler, egna uttryck, egna skämt och ibland egna mysterier. Som till exempel hur strumporna kan försvinna i den omfattning de gör. Jag är fortfarande inte säker på att det går att förklara rent vetenskapligt. Många tror att det ska vara väldigt mycket svårare att ha 6 barn än 1 barn. Och ja, det är det ibland. Men inte alltid på det sättet som man tror. Barnen har ju varandra. De leker tillsammans, de bråkar tillsammans, de skrattar tillsammans och hittar på massa saker tillsammans. Så som förälder blir man efter ett tag mindre chef och mer servicepersonal. Man lagar mat, tvättar kläder, kör till skolan, hämtar på någon aktiviteter, löser kriser. Och man försöker förstå varför någon absolut måste ha just den tröjan som ligger längst ner i tvättkorgen 5 minuter efter att man skulle ha åkt. Men det som tog mest kraft var nätterna. Ja, jag sov inte på en hel natt på över 10 år. Och det är ganska länge när man säger det högt. Och ändå, om jag fick välja igen så skulle jag göra om det för mina barn. För det finns kärlek i föräldraskapet som är svår att beskriva. Den är trött, den är rörig, den är ibland fullständigt orimlig. Men den är också fantastisk. Idag har 4 av mina barn egna små barn. Nu är det deras tur att upptäcka hur långa nätterna kan vara och hur fantastiska små barn kan vara. Det finns något annat som händer när man blir äldre. När barn är små försöker man lära dem saker. När de blir vuxna börjar man istället få lära sig av dem. Och vet ni vad? Alla mina barn har blivit bättre människor än vad jag är. Och det är faktiskt ett av mina största glädjeämnen. De har blivit kloka, självständiga, modiga och väldigt olika varandra. Precis som det ska vara. Jag är stolt över dem. Väldigt stolt. Men jag ska också vara ärlig. När man blir äldre händer det att man ser tillbaka. Och ibland tänker man, det där kunde jag gjort bättre. Jag önskar att jag hade hittat mig själv tidigare i livet. Då hade jag kanske varit en bättre pappa. Men livet fungerar inte så. Vi får inte gå tillbaka. Vi får bara gå vidare. Och kanske ligger det något vackert i det också. Att vi får fortsätta att växa hela livet. Om barnen är en av de stora gåvorna i mitt liv så är kärleken en annan. Och då tänker jag förstås på Marie. Marie, det är min särbo. Hon har säkert också sett henne här i Falköping. Precis som jag tar hon sig fram med rullstol. Vi möttes på en kurs som ingen av oss egentligen ville gå. Ni vet, en sån här kurs som myndigheterna tycker är en fantastisk idé. Men som deltagarna är lite mer tveksamma till. Det var en kurs anordnad av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi dök upp motvilligt. Och ganska snabbt visade sig att vi var de mest pratsamma personerna i rummet. Det ena ledde till det andra. Och till slut fick vi istället sitta hemma och skriva föreläsningar. Vilket passade oss alldeles utmärkt. De föreläsningarna håller vi faktiskt fortfarande. Vi pratar om bemötande, om livet, människovärdet och sådant som egentligen angår oss alla. Och någonstans längs vägen blev vi kära i varandra. Vi började göra det som vi båda älskade. Vi gav oss ut på vägarna. Två rullstolar, två envisa människor och väldigt många samtal. Efter några år började vi prata om framtiden. Vi trivdes inte där vi bodde, i Varberg. Vi längtade efter något annat, så vi började leta. Problemet var ju att söka bostad som rullstolsburen inte riktigt fungerar som andra människor. Man behöver inte bara ett hem, man behöver ett hem som fungerar. Så vi ställde oss i bostadskö i 38 kommuner. Och sedan började vi undersöka dem. Ja, på mitt eget lilla märkliga sätt. Jag gick in på kommunens Facebook-sidor, läste kommentarerna, tittade på vilka människor som verkade trivas där, vilka som var engagerade, vilka som brydde sig. Jag tänkte, om man vill veta om en plats ska man ju inte bara titta på husen, man ska titta på människorna också. Till slut återstod fyra kommuner: Kiruna, Borlänge, Ystad och Falköping. Och då ringde telefonen. Det var Ulla-Marie på Hyresbostäder. Hon frågade om vi ville flytta in i något som hette Diamanten. Men det fanns ett litet problem med det. Huset var ju inte byggt ännu. Men vi svarade ja. Sen kom pandemin. Dessutom förlorade Marie sin dotter, vilket ledde till att Marie flyttade hit före mig. Hyresbostäder ordnade en lägenhet så hon kunde bo tills Diamanten var färdig. Jag blev kvar i Varberg. Och plötsligt levde vi ett distansförhållande. Vi träffades inte på 8 månader. Det är ganska lång tid. Eller det är jättelång tid. Men vi höll ut. Den 4 december 2020 knackade flyttgubbarna på dörren hemma hos mig. Låda för låda bars ut. Rum för rum tömdes. Till slut återstod bara jag och Melby. Sedan packades även vi in i flyttbilen. Och så började resan mot Falköping. Vi åkte från ett höstligt Varberg. Och ju längre norrut vi kom, desto mer blev det vinter. När vi passerade Timmele låg flingorna i luften. Och jag som älskar vinter tog det som ett välkomnande. Melby var inte riktigt lika övertygad. Vi satt och tittade ut genom vindrutan. Och jag hade gått runt på varenda gata i Falköping på Google Maps. Så när vi närmade oss kändes det märkligt nog bekant. Som om jag kom till en plats jag aldrig varit på, men ändå längtat efter. När vi kom fram var Marie där och väntade. Och jag minns att jag tänkte, är det här verkligen sant? Bor jag här nu? Det skulle visa sig att det var början på något mycket större än en flytt. Det skulle visa sig att jag hade kommit hem. Det finns platser där man bor och så finns det platser där man hör hemma. Det tog mig ganska många år att förstå skillnaden. När flyttbilen rullade in i Falköping den där decemberdagen 2020 hade jag egentligen ingen aning om vad som väntade. Jag kände Marie, det var ungefär allt. Resten var ett oskrivet kapitel. Men ibland känner man att, alltså redan från början, att det är någonting som är rätt. Inte i huvudet, utan i kroppen. Som om livet viskar, det här kommer att bli viktigt. Och så blev det. På Diamanten flyttade nästan alla in samtidigt. Det gjorde något speciellt med huset. Ingen var gammal i gården. Ingen kunde säga, så här har vi alltid gjort. Alla började från samma plats. Vi lärde känna varandra, prata med varandra, hjälpa varandra. Och det uppstod en gårdkänsla som inte är vanlig. Eftersom jag hade Melby fanns det en sak jag funderade på. Vad händer om jag någon gång behöver hjälp? Vem frågar man? Vem vill passa en liten hund? Men innan jag ens hann fundera färdigt kom svaret. Mina grannar, Bosse och Solbritt, frågade om de fick låna honom ibland. Ja, låna honom. Inte hjälpa till, inte ställa upp, låna honom. Det säger ganska mycket om kärleken de gav till honom. Och om människorna här. Melby älskade dem och de älskade honom. Jag tänker fortfarande på det. Hur mycket värme som kan rymmas i något så enkelt som en fråga. Får vi låna hunden? Det är sådana saker som gör en plats till ett hem. Jag har skrivit musik sedan jag var 9 år. Men sanningen är att musik nog fanns där redan innan dess. Den har alltid funnits i mitt huvud. Ja, alltid. När min mamma började bli glömmen ringde min syster och sa: mamma hör musik i huvudet hela tiden. Alltså melodier som inte finns på radion. Då svarade jag: men så har jag alltid haft det. Då blev det ganska tyst i telefonen. Sedan skrattade vi. För människor fungerar väldigt olika. Vissa tänker i bilder, andra i ord. Och jag verkar tänka i musik. När jag var liten hade vi instrument hemma. Gitarrer, piano. Och när jag var 7 år så fick jag mitt första trumset. Det var förmodligen ett större glädjeämne för mig än för familjen. Sedan dess har musiken funnits där. Den har alltid varit en följeslagare, en vän som aldrig går iväg. Sen kom pandemin och plötsligt fick många av oss något som vi inte var vana vid. Tid. Massor av tid. För mig blev den tiden musik. Jag skrev 16 låtar på den tiden. Kanske inte låter så märkvärdigt, men då ska ni veta att jag satt inte i någon studio. Jag hade en gammal iPhone 6 och GarageBand, ett musikprogram. Det var allt. Där på den lilla skärmen spelade jag in instrument efter instrument med mina krumma fingrar som inte alltid ville som jag ville. Upptäckte då faktiskt att jag hade mer tålamod än jag visste. Men det blev låtar. Och så småningom tog Stefan Karlsson här i Falköping hand om inspelningarna, och jag brukar säga att han trollade med det. För att han lyckades få fram de små filerna, och hur han gjorde det har jag ingen aning om. Jag har växt upp i kyrkan, gick i söndagsskolan, var engagerad, dök upp, gjorde det man skulle göra. Och jag tog allting på väldigt stort allvar. Kanske lite för stort. Jag minns att en präst tidigt i mitt liv sa att tro har ingenting med känslor att göra. Det tog jag till mig, ordentligt. Så ordentligt att jag under många år nästan slutade lyssna på mina känslor. Tro blev något man gjorde, något man tänkte, något man skulle leva upp till. Men inte något man kände. Och efter många år blev jag trött, riktigt trött. Ja, riktigt kyrktrött. Så när jag flyttade till Falköping hade jag faktiskt bestämt att jag aldrig mer skulle sätta en fot i en kyrka. Hur mycket Marie än talade om hur tillgänglig Sankt Olofskyrkan var. Men livet som sagt är ganska skickligt på att förändra våra planer. Det var ju pandemin när jag kom hit och allt var nedstängt. Och Marie berättade att hon var med på meditationer via internet. Meditation, vad är det, tänkte jag. Ja, det lät både märkligt och skrämmande. Men jag vågade prova på det. Och där hände någonting. Något som jag inte hade väntat mig. För första gången på väldigt länge hörde jag någon säga att det faktiskt var okej att känna. Inte bara tänka, inte bara förstå, utan känna. Att Gud inte bara kunde studeras, utan upplevas. Det var som en dörr öppnades. Ja, eller kanske en dörr som alltid hade funnits där äntligen öppnades inifrån. Den som ledde meditationerna hette Fredrik. Han är präst. Han blev också min vän. Han hjälpte mig att våga möta Gud på ett annat sätt. Inte som ett projekt, inte som prestation, utan som en relation. Och det förändrade mer än jag förstod. För plötsligt fick jag vara människa på riktigt. Inte perfekt, inte färdig. Inte säker, bara människa. Och kanske är det där tron börjar. Inte när vi alla har svar, eller vi har alla svar, utan när vi vågar leva med frågorna. På meditationerna fanns också en man som många av er känner till, Lasse Blomqvist. Han satt ofta och spelade. Och det finns människor som har förmågan att få ett rum att andas lugnare. Lasse är en sån person. Vi upptäckte ganska snabbt att vi hade gemensamma vänner i Varberg, och vi upptäckte något annat också, att vi båda älskade musik. Nu ska ni höra en låt som heter Var snäll mot dig själv.
känslor, alla frågor, de driver dig som vågor. Och du sjunker i en djup svart eld. Jag känner dina kval, om du bara haft ett val, vore du hellre någon annan än dig själv. Jag älskar dig just som du är. Jag älskar hur de format din själ. Var snäll mot dig själv. Var snäll mot dig själv. Jag vet att det är svårt när mörkret sätter åt och riktar en pil emot ditt bröst. När rösterna du hör, de river och förstör. Så svårt att tro att din far vet bäst. Jag älskar dig som du är. Jag älskar hur han format din själ. Var snäll mot dig själv. 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 Du blir äldre par när kriget du för är du själv. Är mot dig, är mot dig. Det var felfri, den kampen är du dömd i. Du till och med var som en sker. Så lägg ner dina vapen, ta ett djupt andetag sen, och tro på min kärlek. Jag älskar dig just som du är. Jag älskar hur han format din själ. Var snäll.
En del minnen bleknar med tiden. Andra stannar kvar. Klara som det hänt igår. Ett sånt minne är från när jag fyllde 7 år. Det var i november och jag blev svårt sjuk. Fick allt svårare att andas. Jag minns hur pappa körde mig till sjukhuset i sin stora Ford Transit. Jag minns hur fort det gick. Ja, jag minns oron. Och jag minns att jag till slut hamnade på intensiven i ett ångtält. För er som aldrig sett ett sådant kan jag säga att det är som ett litet genomskinligt växthus runt sängen. Varmt, fuktigt och väldigt ensamt. På insidan av plasten bildades imma. Där började jag skriva, rita och räkna. Jag räknade faktiskt 1000 för första gången där inne i tältet. Varje gång jag somnade skrev jag ner vilken siffra jag hade kommit till. Sedan började jag om när jag vaknade igen. Jag låg inne flera veckor. På den tiden fick inte föräldrarna sova över på barnavdelningen som de ofta gör idag. Man var ensam. Och ibland kom en sjukhuslärare. Och hon tyckte det var dags för skolarbete. Och det tyckte inte jag. Men det som betydde mest under den här tiden var någonting helt annat. Mina klasskamrater. De skickade teckningar, varenda klasskamrat. Julhälsningar, små presenter. Saker som kanske verkar små, men som betyder väldigt mycket. Jag har aldrig glömt det och jag kommer aldrig att glömma det. För omtanke väger mer än man tror. Och det bär man med sig resten av livet. Jag tror därför att människomöten betyder så mycket för mig. För livet består egentligen av möten. Vissa varar i några sekunder, andra i ett helt liv. Och ibland händer det saker som är svårt att förklara. Saker som jag brukar kalla gudsblinkningar. Jag vet att alla inte använder det ordet, men de flesta har varit med om något liknande. Ni vet när någonting händer som inte egentligen borde hända. När bitarna plötsligt faller på plats. Som den här morgonen när jag var på väg till Marie. Jag hade bråttom. Som vanligt var jag sen. Och när jag närmade en korsning huggde till i min mage. Inte som en sjukdom, utan som en känsla. En stark känsla av att jag skulle svänga. Jag tänkte, det där är ju bara trams. Så jag fortsatte, men känslan blev starkare och starkare och till slut vände jag. Och då tog jag andra vägen. Direkt kände jag mig lugn igen, som om jag hade hamnat rätt. En stund senare ringde min son. Han behövde 50 kronor för att kunna betala en skuld i skolans kafeteria och nu var det sista skoldagen. Och när telefonen ringde var jag några meter från en uttagsautomat. Exakt där jag behövde vara. Kanske var det en slump, kanske inte. Jag vet bara att sådana saker hänt för mig många gånger i livet. Och det är väldigt svårt att avfärda dem. Och om ingen tror på Gud brukar jag säga, den där slumpguden är väldigt duktig. En annan sådan händelse inträffade när Marie och jag fick möjligheten att resa Hurtigruten från Kirkenäs till Bergen. Om ni någon gång får chansen att göra denna resa så har jag ett väldigt enkelt råd. Gör det. Norge är ett vackert land, men från havet blir det nästan overkligt vackert. Vi reste först till Oslo och sen till Kirkenäs. Där uppe nära gränsen mot Ryssland hände något med perspektiven. Mellan haven, klipporna, himlen, den enorma naturen. Då känner man sig väldigt liten. Och det är faktiskt ganska skönt. För ibland behöver man bli påmind om att världen inte kretsar kring en själv. Vi gick ombord på båten. Ganska snabbt fick vi ett smeknamn, rullstolsvenskarna. Det var vi. På första lunchen letade vi upp våra platser som var förutbestämda. Och där, mitt på en båt utanför Nordnorge, satt min gamla tandsköterska från Tvååker. Hon som arbetade där när jag gick i grundskolan. Av alla människor på hela jorden på samma båt, vid samma bord. Jag vet inte hur oddsen är där, men jag vet att vi skrattade. Och världen, den kände plötsligt väldigt liten igen. Samtidigt har jag varit fascinerad av att den också är väldigt stor. Redan som barn funderade jag på universum. Jag försökte förstå det. Ju mer jag tänkte, desto konstigare blev det. Om universum tar slut någonstans, vad finns det då på andra sidan? Det kan ju inte finnas ingenting ingenstans. Oändligheten, den är ju lika omöjlig. Att allting egentligen är ganska ofattbart. Och att vi finns här, det är ett mysterium. Men att vi inte skulle finnas här, det är också ett mysterium. Och märkligt nog ger det mig något slags lugn. För då behöver jag inte ens låtsas att jag förstår. I det stora universum finns en galax. I galaxen finns ett solsystem. I solsystemet finns jorden. Och på denna lilla planeten möter vi andra människor. Är det då inte ganska rimligt att man säger ett hej? Är det inte ganska rimligt att man är nyfiken på människor framför oss? För man vet aldrig vilken historia den personen bär. Nu tänkte jag att vi skulle få höra en av låtarna jag har spelat in. Där är också Lasse Blomqvist med. Den heter Ljusen tändas.
Går här mitt i staden
tillsammans med allt folk. Trots alla människor är jag ensam där jag går. Vi människor på jorden vandrar på vår väg. Vi bara såg varandra, sa ett hej till varandra. Skulle världen ändras och ljuset tändas och ge liv. Om vi börjar se varandra, ett litet hej till varandra, våga ge av dig, till ljuset vänds. Ljuset som vi tänder börjar lysa och ge liv. Vi människor på jorden vandrar på vår väg. Vi bara såg varandra, sa ett hej till varandra. Skulle världen ändras och ljuset tändas och ge liv. Människor på jorden vandrar på vår väg. Vi bara så
jag är övertygad om att varje människa bär på en skatt. En riktig skatt. Inte av guld, inte av pengar, utan erfarenheter. Minnen, drömmar, misslyckanden, kärlek, sorg. Allt det där tillsammans som blir ett liv. Problemet är bara att många människor inte tror att deras historia är värd att berättas. Jag hör det ofta. Mitt liv är inget särskilt. Jag har inget att skriva om. Ingen vill läsa det. Men nästan varje gång har de fel. För när människor börjar berätta händer det någonting. Minnena vaknar, känslorna kommer tillbaka, gamla dörrar öppnas och plötsligt inser man att livet varit mycket större än vad man trott. Jag brukar uppmuntra människor att skriva. Inte för att de måste ge ut en bok, utan för att deras berättelse har ett värde. För dem själva, för barnen, för barnbarnen. Och ibland för människor som de aldrig kommer att träffa. När någon säger, men jag kan inte skriva. Då brukar jag säga, skriv ändå. För ingen kan skriva din historia bättre än du. Det finns inget facit, ingen rätt mall. Ingen perfekt metod. Det viktigaste är att du skriver den på ditt vis och att det är din. Det är lite ironiskt att jag säger det. För min egen resa med språket var inte särskilt enkel. När jag var liten brukade pappa säga att vi inte var teoretiker utan vi var praktiker. Det var säkert välmenat, men jag tog det till mig. I skolan, ja, där fick jag bara röda streck och bockar. Jag kämpade med läsning och skrivning och ganska snart började jag tro på att det där som pappa sa var rätt. Att det där med ord inte var något för oss. Inte för mig. Jag var ju däremot väldigt nyfiken. Jag frågade, lyssnade, undrade, pratade. Ja, pratade väldigt mycket. På utvecklingssamtalen sa lärarna bara Mats är Mats. Och det är väl sant. Men det var som om de hade gett upp på mig. Många år senare började jag fundera på om jag hade ADHD. Flera av mina barn har det, så jag tänkte det kanske är en rimlig förklaring där. Men när utredningen var klar så visade det sig att jag inte hade ADHD. Och min koncentrationsförmåga låg över genomsnittet. Plötsligt stod jag där. Utan någon förklaring. Utan någon ursäkt. Och med en ganska obekväm fråga. Vad gör jag nu? Ja, vad gjorde jag? Det slutade med att jag anmälde mig till högskoleprovet. Vilket i efterhand känns ungefär lika logiskt som Hallandsåsen. Jag satte mig i en sal på pedagogen i Göteborg. Omgiven av ungdomar som nyss lämnat skolan. Själv hade jag med mig alla gamla misslyckanden. Min plan var enkel. Får jag 0,5 av 2,0 är jag väldigt, väldigt nöjd. Sen började proven och något märkligt hände. Jag hann klart, det hade jag aldrig gjort förut. Jag förstod. Jag klarade vissa uppgifter. Och när resultatet kom stod det 1,0. Det kanske inte låter märkvärdigt för alla, men det var en revolution för mig. Inte för siffrans skull, utan för vad den betydde. För första gången i livet förändrades min bild av mig själv. Och ibland är det den största resan en människa kan göra. Jag sökte senare in på teologiutbildningen, blev godkänd som prästkandidat i Göteborgs stift. Och även om livet tog andra vägar så lärde jag mig något viktigt. Att de historier vi berättar om oss själva inte alltid är sanna. Ibland bär vi gamla domar med oss. Gamla etiketter, gamla missförstånd. Och ibland behöver vi mod att skriva berättelsen. Inte för att ändra det som har varit, utan för att förstå det på ett nytt sätt. Nu ska vi lyssna på Electric Light Orchestra och Hold On Tight.
Dream.
Det finns människor som sätter spår i våra liv utan att själv förstå hur mycket. Min mamma är en sådan människa. Hon är över 90 år nu. Och om jag skulle beskriva henne med ett enda ord skulle det vara våga. Det ordet har följt henne genom livet. Och kanske har det följt med mig också. För några år sedan ordnades en aktivitet för barn och ungdomar som fick prova graffiti. Där stod ett stort blank uppställt, färgburkar överallt. Mamma, som då var över 80 år, gick fram, ställde sig bland ungdomar och barn, tog en sprayburk och skrev ett enda ord, våga. Sedan fotograferade hon det, la ut på Facebook. Ja, det är min mamma. Hon har alltid haft förmågan att fortsätta framåt. Trots sorg, trots motgångar, trots att livet inte alltid blivit som hon har tänkt sig. Och kanske är det där mod egentligen handlar om. Inte att vara orädd, utan att fortsätta ändå. När man ser tillbaka på sitt eget liv inser jag att ordet våga dyker upp överallt. Att våga använda rullstolen. Att våga se ut på vägarna. Att våga ta sig över Hallandsåsen. Att våga flytta. Att våga bli kär. Att våga tro. Att våga tvivla. Att våga skriva. Ja, att våga vara sig själv. Och kanske är det den svåraste sortens mod. För det tog lång tid innan jag hittade hem till mig själv. Det är något märkligt som händer när man börjar acceptera den man är. Relationer förändras. Samtalen, de förändras. Livet förändras. Jag har en bättre relation till mina barn idag. Än en närmare relation till min syster. Och en större förståelse för mig själv. Jag önskar ibland att jag hade förstått vissa saker tidigare. Men det är ingen idé att leva sitt liv baklänges. Det enda vi kan göra är att ta vara på det som vi har lärt oss. Och fortsätta framåt. På denna lilla planet möter vi människor en kort stund. Är det inte ganska rimligt att vi ser varandra? Att vi lyssnar på varandra? Att vi är nyfikna på varandra? För man vet aldrig vilken historia den andra människan bär på. Melby finns inte kvar längre, men människorna finns där. Marie, mina barn, barnbarn, min syster, mina vänner, mina grannar, alla människor jag mött och möter på vägarna. Det som stannar, det som lyssnar, det som har sagt hej. Och det har lärt mig något viktigt, att livet inte handlar om hur långt man kan gå eller hur långt man kan köra, utan hur nära man vågar komma andra människor. Så om vi möts någonstans här i Falköping framöver, på torget, på cykelvägen, vid Hallonflickan eller någon annanstans, säg gärna hej till mig. Mitt namn är Mats och det här var min berättelse. Och om jag ska skicka med ett enda ord så blir det samma ord som min mamma skrev på planket, våga. Nu kommer Jump med Van Halen.